Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tycker Tyskland borde ha ett GP.
Det är klart de ska ha
mer kolpengar i F1.
ja, gärna elektrifierat F1, men det ska drivas med kolel.
Ja.
Tysk kolel.
Angela Merkel, om du lyssnar på det här, bitte, kunde synas. Ja. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyrdand och du lyssnar på avsnitt nummer 14. Detta är en följetong, så lyssna gärna på avsnitt nummer 13 först i detta uppsnack till Formel 1-säsongen 2020, där vi även berör IndyCar med Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson. Det här avsnittet avslutas även med en lyssnarfråga och de sedvanliga gasa och bromsa. Jag önskar dig en god lyssning och nästa vecka blir det nytt ämne, nytt avsnitt i Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Jag tar ett lågvattenmärke igen.
Ja, gör det.
Kvalköer.
Ja, usch.
Vad hade vi då? Monza. Var det väl extra tydligt? Och jag var inne på det nyss med Ferrari där, deras strategier, att de släppte ut förarna lite för sent och sådär. Men vad var det mer än, var det i Monza det började? Kalenderbitare Farkas?
Ja,
nu pratar vi 2019 nu, det är inte...
Det var det, just det,
nu är vi tillbaka. 2019 kan han svara på.
Ja, just det, förlåt.
2019 var för nära. Jo, men det var väl Monza det började med, ja.
Men sen var det ett race till där det gick sådär infernaliskt långsamt.
Ja.
Utvarv.
Där man redan i förväg misstänkt att det skulle bli så.
Austin.
Det kan ha varit Austin.
Austin.
Det kan ha varit Austin.
Men om, på tal om lågvattenmärken då, är inte det här med däcken lite för... Har inte de för stor inverkan på loppen och för kvalen och alltihopa? Alltså,
ja.
Jo. De är så finkänsliga, så det handlar om ett varv så är det hit och dit. Och, alltså, nej, det är mer däck än bil och förare snart tycker jag.
När skiftet från en säsong till en annan är 0,4 mm slitbana och att det får världsomvälvande konsekvenser. Mm. Ja,
ja, man inte kan köra, bilen blir understyrd, överstyrd, hur nej, och det går inte att köra, de känner inte igen bilen och det är helt annorlunda alltihopa och nej. Och vilka däck man har på, det avgör alltihopa. Det blir för mycket... Ja, jag tycker att man ska gå tillbaka till någon sorts bruksiga däck som inte är så som finstämda, inte vet jag, fjolsträngar alltihopa.
Mm. Jag håller helt med. Är det någonting som...
Det förstör sporten tycker jag.
Ja, jag håller helt med. Alltså, är det någonting som senaste 5-10 åren har varit alldeles för mycket så är det fokus på däcken. Det är en sån... För hela underhållningen i stort så är det en sån bigrej egentligen. Det är ju ingenting man som åskådare vill behöva följa i sån detalj. Man nu måste följa för att fatta vad som sker.
Ja.
Och det är, ja, jag fattar att liksom Janne Blomqvist är ju däckexpert. Han kan ju prata i timmar om däckstrategier och
man ska vara
hur olika däckstrategier spelar ut
för
mot varandra.
Fönstret är F1-ordet nummer ett.
Ja, men som gemene man inte går igång på det, det förstår jag verkligen.
Ja, men när Ronny Pettersson körde då några år sedan.
Ja,
det var liksom inte vitt man däck inte, man körde på de däck och ibland blev det punkade och måste man inbyta däck, men liksom däcken höll ju och man raceade, det var liksom man startade och körde i mål. That's it, och inte hålla på att tanka och byta däck och så här fin lir som inte blir något kul av tycker jag.
Och nu när Formel 1 försöker få tittarna att förstå däckens kondition med de här procentsiffran, de stämmer ju inte alltid heller.
Nej.
Den där dataprogrammeringen är ju givetvis under utveckling också, men det är ju så komplicerat.
Det är ju det, och den algoritmen kan väl inte ta hänsyn till saker som att så Perez sliter mycket mindre däck än vad Leclerc gör.
Mm, nej.
Den typen av förarskillnader kan jag inte tänka mig att en algoritmen fattar.
Nej.
Det kan inte vara kul som förare heller att hela tiden behöva förhålla sig till däckens exakta temperatur och slitgrad. Utan jag ska köra bilen fort.
Mm.
Det måste vara det som var liksom...
Mm.
Okej, naturligtvis all racing har ju med däck att göra, det är självklart. Men däcken ska inte vara så finstämda så att det inte går att köra bilen två varv senare.
Mm. Jag vill ha ett nytt däckkrig. Bridgestone, kom tillbaks.
Ja, absolut. Det vore
allt är förlåtet.
Enhetsdäck och däckkrig.
Mm.
Det kanske vore en nyckel.
Och inga däckvärmare tycker jag.
Nej.
Jag tycker det är fjolligt.
Okej.
Okay.
Ja, ballt i och för sig.
Nej, det är så här, då ska man hålla upp däcken exakt på den temperatur som ska vara för det ska vara optimalt. Nej, men kom ut på lite hala däck och så får upp värmen, då tappar du lite grann. Så att det, liksom man får kämpa för grejerna lite grann.
Då blir det också en skicklighetsfråga,
ja.
Eller hur? Vissa kommer säkert vara snabbare på att få upp sin egen temperatur än andra. Och då blir det någonting utslagsgivande mellan förarna istället för bara den här förmågan att hålla däcken inom fönstret.
Absolut, det är minimum antal varv eller något sånt där ska ett däck hålla full fart. Mm. Jag vet inte.
Mm.
Någonting sånt.
Mm. Ja, vi får se vad som händer 2021.
Hur många däck finns det nu att välja på totalt? Har de 5 eller 7 eller?
Oj. Ja, men det är inte samma däckblandning, nej, samma däck på alla banor heller.
Nej, just det. Och det är också
ytterförvirrande.
Ner i 90-gryttig nivå.
Precis, det är många varianter
i omloppet. Jag försökte underlätta det här med bara färger, men sen så fanns det ju olika däck inom den färgen. Och när vi står och pratar här, på tal om kontrakt, nu fick Verstappen förlängt till 2023.
Jaha!
Ja.
Mitt under poddinspelning.
Brinnande poddinspelning.
Det var ju otroligt vältajmat.
Tackar
vad roligt, men då kan jag passa på att ta ett av mina stora utropstecken. Ett av de positiva sakerna med 2019. Max Verstappen och Red Bull Honda.
Mm.
De tycker jag har varit otroligt kul att följa. Och alltså både Max Verstappen som jag tycker har mognat väldigt mycket jämfört med för ett par säsonger sedan. Han har vuxit oerhört under det här året och har varit enormt stark tycker jag.
Inga mer headbutt,
lite mer balanserad. Jag tycker han påminner om, alltså i den nivån han ligger på, så tycker jag han påminner om Senna innan Senna kom till McLaren. Alltså när han var så otroligt bra men fortfarande körde för Lotus och inte riktigt var där uppe och han kunde inte regelbundet utmana om segrarna. Men han gjorde det 4-5-6 gånger om året i alla fall. Och ett par gånger så var det högst upp på prispallen. Men han var ju alltid jämn och bra. Och jag tycker fasiken att Verstappen börjar närma sig en sån nivå.
Mm. Så har han inte blivit långsammare heller?
Nej, han har inte blivit det. Så att det är ju, när de får till det så är han ju otroligt stark. Och det tycker jag har varit jättekul med 2019. Att han har varit en av dem som verkligen har vuxit i sin roll tycker jag. Och också, man kan ju inte låta bli att nämna Honda. Vilken scenförändring jämfört med återigen de här trista åren med McLaren. Ändå plocka med sig 3 segrar i en sån här massiv Mercedes-dominans. Ändå plocka med sig 3 segrar.
Mm.
Det är ju otroligt coolt.
Men varför heter de fortfarande Aston Martin?
Alltså... Sponsoravtal.
Ja.
Det är lite förvirrande.
Det är konstigt.
Ja, det är konstigt.
Två bilar på en bil som heter Red Bull.
Ja.
Alltså två varumärken, Renault och Aston Martin.
Ja, det är förvirrande. Jag undrar verkligen konstigt. Hur många bilar Aston Martin säljer på, eller vad de får ut av den sponsringen.
Infinity-loggan borta på Red Bull?
Det hoppas jag, för annars skulle det bli ännu mer förvirrat.
Den försvann med Renault där då.
Ja, precis. Det gjorde den ju. Ja.
Men ja, det där med bilmärken på Formel 1-bilar som inte har någon knytning i övrigt.
Det är konstigt.
Ja, det är konstigt.
Och att de var tvungna att döpa sin motor till Tag Heuer för att den inte fick heta Renault.
Just det,
för det är löjligt också.
Mm. Ja. Men det är inte första gången.
Nej.
Porsche,
Porsche
gjorde det. Fast den hette ju Porsche också.
Vilket år?
Ja, det, den utvecklades väl 82-83. Mm. Men racades första säsong 84, va?
Ja, okay.
Om jag minns rätt. Mm. Men ja, precis. Då stod ju Tag Heuer för en stor del av utvecklingskostnaderna av den motorn.
Mm.
Vilket jag knappast tror att Tag Heuer gjorde.
De fick det där till skänks när Renault bestämde att det inte fick heta Renault-motor i Red Bull.
Just det, just det. Man ville inte förknippas med Red Bull. Men vad kul, då vet vi vad Verstappen gör de närmaste åren.
Ja.
Och det som är så kul med honom är att han drar med sig så mycket fans. Och det blir lite, lite rock'n'roll, det blir liksom en happening med alla fansen. Det finns kött och blod och känslor.
Ja.
Och det behövs ju mera än bara pengar. Ja.
Absolut. Överhuvudtaget den här nyare generationen är ju så himla mycket bättre på det där. Så mycket mer karisma och utstrålning och en hel del av dem.
En Kimi menar du?
Ja, till exempel.
Han drar ju med sig också.
Han drar ju med sig
på ett helt annat sätt.
Ja, alltså han är ju fantastisk för att han är så populär trots att han är som han är. Eller kanske tack
vare. Jag tror att det är för att han är så jäkla sträv som man gillar honom.
Ja. Ja, du hade sett någon Alfa-reklam med honom.
Ja.
Eller hur var det?
Jo, precis.
Alfa det kanske inte var någonting värt att
diskutera. Det kan vi ta på vår gas- och bromsa-lista här.
Okay.
Vi kan nästan glida över till dem en gång. Vi ska ju alltid avsluta podden med gas och bromsa.
Och du menar att vi ska avrunda här?
Nej, vi har ju lyssnarfrågan också.
Det har vi också. Mm. Vi har fortfarande inte pratat om en nykomling.
Det måste vi göra.
Ja, det måste lite göra. Snabbt. För ändå, det är inte många nykomlingar på väg in i Formel 1 nu.
Just det.
Men vi har ju en nykomling som jag tycker vi bör nämna. Kanadensaren Nicolas Latifi som kliver in från Formel 2 efter 3 säsonger i Formel 2, tror jag. Och det här är då en nykomling som kliver rätt in i sorgebarnet Williams. Tar över Robert Kubicas sits hos Williams. Och det kan väl bara bli ett uppköp, eller?
Absolut, absolut.
Alrik här är
jag
lite
jag tror att
Kubica
är en karismatisk kille, men jag har ingenting bakom en ratt i en Formel 1-bil att göra längre, tyvärr. Det är pinsamt att se. Han har för mycket pengar kanske och mycket följare hade han ju med. Jag tror inte att jag inte sett så mycket polska flaggor liksom längs loppen. Nej.
Karismatisk?
Jo, men han var lite skojig på något vis, var inte det?
Han skällde ut mig på Monza en gång.
Ja, du ser.
Det är karisma. Ja. Det kräver karisma.
Han hade ju en svans av fans. Och hela Polen stod ju upp bakom honom, tror jag. Ja. Och så där, och man önskade mycket, men nej, tyvärr. Man ska inte köra på den nivån om man inte kan konkurrera fullt ut. Då blir det jättepinsamt.
Han blev ju utkvalad 20-0 av Russell, som är en nykomling.
Som en rookie, ja.
Som är en rookie,
det säger
så
allt.
Det säger ju en hel del att han...
Han var jobbade jättebra sig, när han höll på och körde med BMW och hur det var.
Ja, BMW Williams.
Ja, den var, då var han duktig.
Precis.
Det var han.
Men det var då.
BMW Sauber, menar du?
BMW Sauber,
såklart.
Yes.
Hoppsan.
Då var han bra, precis. Sen är det otroligt tragiskt med olyckan. Men jag håller med, han har väl inte mycket i Formel 1 att hämta. Även om han fått nytt förtroende från Alfa Romeo. Där han ska köra simulator, verkar det som.
Exakt.
Under 2020.
Exaktsbil.
Ja.
Ja, databil.
Ja, databil.
Datamaskin.
Ja.
Det kan han få göra.
Det är väldigt roligt. Men vad tror vi om den här Latifi då, som tar hans plats? Själv tror jag inte så mycket om honom. Jag tror att det här är en kille som... skillnad från fjolårets nykomlingar. Norris, Albon, Russell, som alla tre var hyperstarka. Det är också en av de stora behållningarna med 2019, att det var en så otroligt stark generation av rookies.
Vad blev Latifi i mästerskapet?
I Formel 2? Två eller trea.
Mm,
ja, tvåa tror jag. Och det här var på tredje försöket.
Okay.
Och det här har varit lite hans signum. Att vad han än kört så har han ju inte varit, han har inte varit snabb direkt. Och han har ofta legat ganska långt efter när man väl har räknat ihop säsongen. Så att han har så här, jobbat sig fram väldigt mycket med pappans industrimiljarder i ryggen.
Är det en ny kanadensare pappa Stroll alltså?
Jag tror inte riktigt på den nivån, men jag tror inte pappa Latifi har riktigt samma resurser som pappa Stroll, men jag har inte gjort någon så systematisk jämförelse av deras resurser. Men det verkar vara samma kategori förare.
Mm.
Man kan ju till exempel nämna att han körde 2013-2014 körde han Formel 3 EM samtidigt som Felix Rosenqvist körde Formel 3. Och då var ju Rosenqvist stadigt före. Mm. Var inga problem. Nu är ju Rosenqvist en av sin generations kanske mest begåvade förare. Men som svensk så är det ändå en rätt intressant jämförelse. Mm. Med hur det såg ut. Sen körde Latifi Renault 3,5. Formel Renault 3,5. Samtidigt som Gustav Malja 2015. Mm. Då låg Gustav Malja stadigt före. Och starkare sett över säsongen. Mm-hmm. Intressant nog så tog de sen steget upp till det som då fortfarande hette GP2 2016. Och den debutsäsongen för de båda, där låg också Gustav Malja före. Även om det inte var en hyperstark debutsäsong av svensken heller, så var han ju stadigt före Latifi. Mm. Sen så har Latifi hängt kvar och fortsatt mata Formel 2 säsonger och till slut lyckats nå en position där man får den eftertraktade superlicensen och har uppenbarligen pengar och resurser för att ta det här klivet. Men jag tror att Russell kommer göra köttfärs av han faktiskt, för Russell är ju en genuin begåvning. Han har ju verkligen kört sig till allt han har uppnått och han är ju verkligen duktig, så att det kommer nog bli en tuff debutsäsong.
Men det är bra att han är en topp 3 för i alla fall. För alla de vi tog från Formel 2 till den här säsongen 2019 var ju 1, 2, 3.
Ja.
Så att det fortsätter enligt det mönstret att det är en topp 3 förare.
Ja, precis. Mm. Det bör det vara.
Det bör det vara.
Ja, man ska nog inte söka sig särskilt längre bort från toppen i Formel 2.
Nej. Så är det.
Sen finns det väl också någon gräns för superlicensen. Jag tror det är bara topp 3 som får superlicens.
Mm. Ja, det är så pass.
Så om du inte har superlicenspoäng från någon annan serie så är det F2-resultaten som avgör om du får ta klivet upp eller inte.
Då måste jag skjuta in frågan här. Du pratade ju om Felix Rosenqvist och den självklara frågan är egentligen, är det 100% säkert att han aldrig kommer tävla i Formel 1?
Jag tror inte man ska säga att 100% säkert. Men jag tror att sannolikheten är minimal. Det är, ja, man ska aldrig säga aldrig.
Beror det på honom eller beror det på att det inte finns sponsorer bakom eller beror det på...
Han har ju valt en annan väg.
Han har ju kört allting som har uppenbarat sig.
Ja, det har han gjort och det har varit en väldigt bra strategi. Och sen hade han ju Mercedes i ryggen under ganska många år som stöttade honom genom Formel 3 och upp till DTM-nivå. Och där, jag tror att Felix måste ha valt väg och valt att gå den vägen och samarbeta med Mercedes. Så att i hopp om att det skulle bära hela vägen till en Formel 1-sits eller åtminstone ett Formel 1-test som jag tycker är bedrövligt att Felix aldrig faktiskt fick. Mm. Trots otroligt nära kontakter till Mercedes. Men när det inte höll så fanns det inte så många andra vägar till en toppsits. Och Felix har varit väldigt tydlig med att han är inte intresserad av att sitta och köra Toro Rosso.
Nej.
Han skulle inte uppskatta det i längden att sitta och köra och eventuellt så här kvala in 16:e man liksom och slåss om en VM-pinne. Utan det skulle inte motivera honom. Så att jag tror att han är väldigt medveten om sin kapacitet. Så hade Formel 1 kommit på tal, då hade det behövt vara mittfält och uppåt. Annars hade han nog kunnat till och med välja bort ett dåligt erbjudande i Formel 1. För så, även om det var den stora drömmen som drev honom hela juniorkarriären, så tror jag inte att han var så besatt av idén så att han hade kunnat välja bort andra bra erbjudanden. Därför tror jag att han har gjort helt rätt, att han har hoppat på allt som har dykt upp och nu tror jag att han sitter i en superbra sits i IndyCar.
Det tror jag också, men vad är det som ska kunna få honom eventuellt att få en sits? Vad är det som krävs då?
Jag tror jag har skrivit någonstans att men ponera nu att han övertygar säsong 2, 3, 4 i IndyCar, kanske till och med klämmer någon titel eller så. Det är möjligt att han kan visa mästartakter i IndyCar som gör honom omöjlig att bortse ifrån. Så att han ändå skulle kunna få någon chans någonstans att åtminstone köra ett test.
När var senast någon kom från Indycar till Formel 1 nu då?
Ja, gud, vem kan den senaste ha varit?
Med någon sorts framgång.
Med någon sorts framgång. Ja.
Nej, Scott Speed tänkte jag på, men det var ju andra hållet.
Nej, någon sorts framgång. Det är, ja.
Andretti.
Ja, kan det ha varit Michael Andretti? Ja. Och det var ju inte särskilt framgångsrikt. Ja, nej.
Mario Andretti.
Mario Andretti. Nej, gick åt andra hållet. Ja. Det var ju framgångsrik överallt.
Ja.
Nej, jag tror att det blir väldigt svårt. Och jag tror inte det är fokus heller. Nej. Jag tror inte alls att det är fokus. Och jag tror det är helt rätt att han satsar stenhårt på det han gör. Precis som Marcus Ericsson. Som också klippt banden till Formel 1 inför 2020. Inte längre är kvar som reservförare för Alfa Romeo.
Det var en polack som tog det istället.
Ja, precis.
Och det tror jag var som pratade.
Och det tror jag var jättesmart av Marcus.
Hade Felix Rosenqvist varit från en miljardärsfamilj från Kanada så hade han kört Formel 1.
Då hade han kört Formel 1. Mm. Då hade vi haft ett Formel 1-team som hetat Rosenqvist.
Yeah. Wow. Ja, drömmar kan man.
Hennes och Maurits Formel 1-teamet kanske?
Ja, just det. Ja.
Verkligen.
Ja. Ikea eller?
Ja. Ja. Nej, det har ju satsats för lite från Sverige. Men det har ju varit allmänt känt i evigheter. Mm. Så att det har aldrig funnits incitament för att satsa där.
Nej.
Synd, trist, men fasen. Hamilton har inget kontrakt för nästa år då, va?
Nej.
Nej. Och Mercedes-kontakterna kanske inte är helt borta för Rosenqvist. Mm. Nu drömmer jag stort här då.
Ja, ja det vore ju fantastiskt. Mm. Ja, vem vet? Vem vet? Men det blir ju, oavsett vad som händer så vet vi ju att det blir Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist i samma team i Indycar. Och det är ju helt fantastiskt.
Just det, den det står också på min lista här över saker vi ska beröra lite kort i alla fall. Med Indycar 2020.
Tänk vad många internetdiskussioner som har handlat om det här de senaste 10 åren. Vem är bäst, Felix eller Marcus? Mm. Och aldrig har man kunnat avgöra det, för de har alltid kört olika team eller olika serier, inte varit i varandras närhet. Sist de körde mot varandra i jämförbart material var ju på kartingtiden. Och då har jag för mig att de var ganska jämna. Så nu blir det verkligen, nu finns det inga ursäkter.
Kommer de ha exakt lika bra material då?
Det får vi nästan utgå ifrån. Teamet vill ge dem, men osvuret är bäst.
Mm. Det kanske blir en ny Leclerc-situation.
Precis, precis.
Hur var det nu?
Ja. De kanske trimmar ner Felix för att få Marcus att framstå som bättre.
Eller? Exakt, ja. Exakt.
Mm. Just det. Ja, det finns alla öppningar för konspirationsteorier.
Indycar blir intressant av två anledningar i år. Dels givetvis svensk duon i samma team, men även nytt ägarskap med Roger Penske i ledarhatt, eller ägarhatt.
Just det.
Vad tror du om det? En teamchef som går in och tar hand om hela serien. Ser du några faror i det?
Ja, det gör jag.
Mm. Ja, bra.
tack för idag. Ja. Nej, men det är väl inte helt optimalt, kan jag tycka. Att, och det, Penske är ju en sån stor makt inom amerikansk bilindustri med förgreningar i alla möjliga bilrelaterade verksamheter. Så på ett sätt så är det ju en naturlig utveckling att de satsar så här stort på sporten i sin helhet. Å andra sidan så är det ju inte helt lyckat att någon som är, så här, är en sportslig intressent i en verksamhet också blir den så ekonomiskt viktigaste intressenten. För det är, man får en mycket högre röst såklart som ägare. Och det är självklart så kommer man bli lyssnad på av regelmakare och motorleverantörer och banägare och sponsorer och tv-folk och mediamänniskor. Och jag tror att jag vet inte om det långsiktigt är särskilt bra. Å andra sidan, det positiva är att de kan ju sporten, de älskar sporten. Penske själv är ju en del av sportens inventarium.
Mm, ja, det är sant.
Så att det är å andra sidan den typen av ägare man vill ha. Det är ju inget anonymt finansbolag som går in med cash och skiter i vad som händer i praktiken. De här människorna brinner för det här. Så att från det perspektivet så tror jag att det är suveränt.
Mm.
Så jag vet inte, vi kanske bara ska avvakta, vänta och se vad det betyder.
Jag prenumererar på nyhetsbrevet från IndyCar och det kom ju ett brev från Roger Penske igår eller i förrgår här. Det sa i princip absolut ingenting.
Nej.
Men det stod bara att han ser fram emot säsongen och tackar alla fans för deras dedikeringar och hängivenhet.
Okay.
Och hoppas att det blir ett fantastiskt år.
Okej. Okay. Det lät ju som, jag undrar ibland om inte alla PR-utbildningar går ut på att lära folk att inte säga någonting med många ord.
Mm. Hylla åhöraren.
Ja.
Och inte framföra något budskap.
Inget budskap.
Nej.
Budskap är hemskt.
Mm.
Det är väldigt konstigt.
Mycket. Konstigt. Det är om IndyCar.
Yes.
2020. Ska vi gasa bromsa?
Det kan vi göra.
Mm. Ska jag börja med min gasa? Det blev ju den där vi nämnde innan, Kimi Räikkönens nya reklamfilm. Han har gjort ett antal reklamfilmer genom åren när han var hos Ferrari där. Finns ju en, vi bara gå ut på YouTube och söka på Kimi Commercials. Några riktigt misslyckade grejer från ett kinesiskt företag där, något dataföretag, datorföretag. Där han sitter och pratar om att det är så roligt att vi ska komma till Kina och köra. Och han ser ut som en stel pinne. Nu gör han reklam för
en stel finne.
En stel pinne.
Finne.
Stel finne. En också. Mm. Den här gången gör han reklam för Alfa Romeo som har uppdaterat Giulietta är det va? De har uppdaterat lite.
Wow.
Ja. Det kan behöva lite draghjälp från
Snacka
Kimi.
Snacka om förnedrande uppdrag.
Något.
Det är bara den har hängt med ett par
ja, för år. Om man är formulett för det och ska göra reklam för den bilen. Ja.
Eller om det var Giulia.
Mm.
Hur som helst, någonting. Det är någon milt uppdaterad Alfa Romeo som han gör reklam för och så kör han omkring i Monaco. Först säger han någonting ohörbart om tidtagning. Sen kommer han fram till sin fru som står och väntar vid restaurangen, Minto då. Och så säger han att någonting med ledsen att jag är sen första gången i Monaco.
Helt obegripligt.
Jag förstår ingenting, absolut. Vem har skrivit manus?
Vem har läst manus? Ingen kanske.
Ingen satte stopp från början.
Ja.
Mm. Men jag gasar, det ligger inte på min bromsalista.
Det är ju fantastiskt. Det är du vill ändå gasa
jag vill gasa för okay. Att det är så otroligt underhållande med Kimi-reklam.
Mm. För den är så dålig.
Ja.
Ja. Och det är därför han är så stor.
Mm.
För att han är tvärtom.
Mm.
Han kanske är den första, den tidigaste, vad säger man nu? Ironiska generationen.
Ja, precis. Ja. Han är beyond ironisk.
Mm.
Det finns även någon reklam när han gör för den här nationaldrycken, va? Finska
vodka.
Gin-drickat
ja, den där. Ja. Vad det nu heter, så här, blåa burkar.
Ja.
Ja.
Ännu konstigare reklam, men den är lite rolig. Jag gasar för Kimi-reklam.
Okej, okay. Mer Kimi-reklam.
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Aldrig.
Okej, okay, jag kommer gasa då de två som jag tror kommer göra störst framsteg nästa år. Och då tror jag Alexander Albon kommer, jag tror han kommer ta sin första seger helt enkelt. Jag tror han kommer blomma ut. Han har gjort sina resor upp och ner och jag tror han kommer komma stark in. Så det är jag tror han kommer bli jättebra. Och sen tror jag också att McLaren kommer ta stora steg framåt.
Mm.
Jag tror deras trend uppåt kommer fortsätta. Så där ser jag att de kanske kan nafsa de här tre stora några gånger faktiskt.
Mm. Det vore nyttigt.
Så det är mina två gasningar. Det tror jag kommer hända nästa år.
Du hjälper dem på traven och gasa?
Ja, jag trycker på lite här.
Ja, men det kommer nog få ett par tiondelar.
Mm. Ja. Minst.
Ja. Härligt. Gergej, du ska gasa.
Mot bättre vetande så tänker jag faktiskt gasa för Valtteri Bottas. Jag tycker han var konstigt att säga att för han tog ju trots allt 4 segrar och 5 pole positions 2019. Men jag var ändå besviken på honom. Jag hoppades att 19 skulle vara året då han verkligen utmanade Hamilton. Å andra sidan så är ju Hamilton så otroligt stark. Så att han överväldigade mig med sin begåvning förra året, Hamilton. Så att jag kan på något sätt förstå varför inte Bottas räckte hela vägen. Men jag hoppas ändå att någon gång så borde även Hamilton bli mätt eller bli tillräckligt störd och irriterad av någonting i hans komplicerade värld som rubbar hans balans tillräckligt mycket för att Bottas regelbundet ska kunna gasa sig förbi. Så att jag tänker en sista gång tänkte jag ge Bottas chansen att gasa.
Vad var det Nico Rosberg gjorde då som tydligen räckte till?
Hjärnspöken.
Ja, han var nog kanske duktig på att lära sig Hamiltons svagheter och utnyttja dem. Och jobbade enormt hårt med data. Mm. Jag vet inte om det var en skicklighet eller också kanske tur.
Inte bara data, han jobbade även med utrustningen. Han utvecklade ett par sömlösa handskar. Så han skulle kunna känna starterglaset och växelpaddlarna bättre.
Det är kanske den typen av så här, besatthet av detaljer som krävs för att rubba någon som Hamilton.
Låter som Gunde Svan ungefär.
Ja, just det. Just det.
Ja, men han tog ju det där till sin spets.
Och fulspel. Alltså, Rosberg var ju ful på många
det
sätt.
Det är ju Bottas svaghet.
Han är ju skitsvag. Han är så snäll.
En gentleman driver liksom.
Ja, precis.
Jag tror Tysklands Grand Prix som Rosberg körde in i. Och, eller vilket var det? När de slog ihop där vid starten. Och
Barcelona gjorde de det en gång. Det
var de väldigt uppe i Österrike också, va?
Österrike också, just det.
Han tog ut Hamilton väldigt brutalt.
Mm. Så han var ju brutal. Och jag undrar om inte Bottas är lite för mycket en teamplayer. En så snäll kille.
Nice guy.
Mm. Ja, lite så. Nu är han nyskild. Det kanske har gjort honom förbannad.
Exakt.
Jag vet inte om det kanske har gjort honom lite förbannad.
Till 2019-säsongen så var det 2 dagars skägg och finsk sisu som gällde som uppladdning.
Ja.
Mm. Vad har han gjort i år? Så. Tror du ännu mer skägg?
Jag vet inte. Men jag hoppas att det är en pigg och kry Bottas som dyker upp efter skilsmässan och inte en försupen.
Hur blir det då? Vet du det? Statistik. Om de har skilt sig, blir de snabbare eller långsammare efteråt?
Det vore ju intressant att veta det. Ja, det finns ju så här skrönor om att man tappar en tiondel för varje barn
man får. Exakt. Det kan man se på Vettel då?
Det kan man se på Vettel, exakt. Mm. Exakt.
Han har det lite för nice hemma.
Ja, han har lite för många barn numera. Jag tror han är uppe i 3.
Ja.
Och det är
3 tiondelar, det går inte.
Det går inte, han hänger ju inte med liksom. Nej.
Men det måste vi räkna på faktiskt. Nyskilda, kör de långsammare eller snabbare?
Ja, det vore kul att se.
Och kör singlar snabbare eller långsammare?
Ja.
Ja, Hamilton är väl singel. Hon Pussycat Dolls-tjejen åkte ut för ett länge sedan där.
Ja.
Sen vet man inte om man har haft några flings.
Läraren har haft.
Jaha. Vad får du att tro det?
Hans klädsmak.
Han är ju en F-förare liksom. Han kan spela gitarr också. Rätt mysig kille.
Yes.
Well. Ja. Det där. Fan,
ja,
där
gasa
har vi ju.
Jag tycker det måste vi skriva om i tidningen faktiskt.
Du tycker det?
Jag tror vi skriver för lite om relationer och sådana här saker. Ja. Alltså i våra bevakningar.
Just det.
Sånt tror jag spelar större roll än man kanske tror.
Ja. Det är ett sätt att lära känna de här bakom hjälmarna.
Det är också.
Faktiskt.
Ja. Vilken typ är det och var finns fokus? Mm. Kimmy har ju massa barn och sådär. Och...
Mm. Öppna Excel-arket, Gergej. Och sen så matar vi in flickvän och barn.
Antal
och...
barn.
Mm.
Ja. Mm. Ja, det kan bli spännande.
Felix Rosenqvist har stadigvarande flickvän sedan ett bra tag.
Absolut, och han är snabb.
Mm.
Han går ju han emot trenden där då.
Ja, Marcus Eriksson också.
Jag tror man kan vara snabb om man har flickvän, absolut. Det tror jag inte finns någon motsägning alls där.
Nej.
Den här ringen kommer på fingret.
Jag tror att barnen kan det kanske. Då har man förmodligen blivit lite äldre och kanske lite mättare. Man har gjort massa saker och sen så finns det andra prioriteringar. Man kanske är något problem med något. Eller något. Ja, vet jag. Det är så livet trasslar in sig igen. Men så länge du bara har en partner så kan du nog vara väldigt egoistisk som Formel 1-förare och bara tycka att livet är nice och jag är världens bästa.
Ja.
Och sen så går man rise rakt upp bara och tycker att det här är bra.
Mm.
Det är min...
Fettel, jag ska snart släppa ämnet, men Fettel har väl varit pappa rätt länge. Han var väl ändå pappa när han var världsmästare. Alltså,
ja, det tror jag också.
Ja.
Mm.
Jo, det är sant. Men sen har det gått ut för. Det första barnet kanske inte spelar någon roll, men sen finns det kanske någon slags additiv effekt. Det blir bara värre och värre.
Hur många procent av Formel 1-världsmästarna har varit pappa? Är det 25% eller?
När de blev världsmästare, om de var pappa.
Ja. Hur många, hur många är det?
Jag får nästan gå in i tidningen.
Ja, det måste gå in.
Faktiskt. Det måste in.
Ja.
Det är bra att vi står och gör brytschemat på magasinet live i podden. Ja, jag även
tar det inte som ett löfte.
Jag
skrivit upp det. Det här är intressant.
Jag skrivit upp att vi ska ringa Renault och prata om Zoe-serien också.
Just det.
Vi bromsar, mina herrar. Och de som... jag kommer lämna motorsporten. Hjälp.
Hörs då.
Ja, jag är ute på djupt vatten här. Det bör bli en grej från helgen här. Jag hatar folk som på stormarknadsparkeringen... Det här är ju en lång serie i Porsche-klubbens Facebook bland annat. Så här, du åker in på en stormarknadsparkering tidigt innan alla andra har kommit. Och så parkerar du längst bort från entrén... på hörnplatsen. Du riskerar max ett dörruppslag på den lösningen. Men när du lik förbaskat kommer ut genom butiken, då har det kommit en bil till och den står bredvid din bil.
Folk är ju flockdjur.
Ja, men om du kommer in på en parkering och så är det tomt utanför entrén, parkera där då.
Exakt. Jag var med på samma sak på badhuset för 2 somrar sedan.
Ja.
Gick in och bytte om, det fanns ingen som hade bytt om. Och sen när jag kom tillbaka, då hade en kille till bytt om.
I skåpet bredvid?
Ja, det var hans inga skåp just där. Men han ställde sig, han hade sina grejer exakt så nära som man kunde ha mina grejer. Ja. Sen fanns det ju säkert plats för 100 till. Men han hade bredvid. Han var från Asien också, den killen. Men, så han kom in lite senare och så satt vi där bredvid varandra så jävla tajt. Så det bara gick.
Så när ni skulle böja er ner och sätta på strumporna så slog ni i varandras nakna rumpor.
Det var fantastiskt.
Ja.
Jag tolkar det som någon sorts kulturellt att det var Asien, att man vill vara nära. Att det är otryggt om man inte har liksom folk i närheten.
Man vill umgås.
Ja, men man är van vid att det är trångt. Det ska vara trångt. Det ska vara liksom... det är min tolkning, men jag vet inte.
Ja, det är som den där klassiska bilden när svenskar väntar på bussen. Och så står de utspridda med 20 meters mellanrum.
Mm.
Ja, men kökulturen har ju havererat lite, apropå det. Folk står inte kö lika bra de gjorde förut.
Nej.
Apropå busskurer. Men det är, det är kanske en annan podd.
Jag håller med Jocke, definitivt, att det finns idioter som, ursäkta mig, men som måste parkera så nära det bara går en annan bil. Man vill gärna ha en parkeringsplats ruta mellan sig om det finns utrymme. Finns det inte massa, finns det tillräckligt mycket platser, var ska man så precis så
helt obegripligt.
Som har svårt att öppna dörren.
Det som hände i helgen var i alla fall att jag var på Biltema-parkeringen i Uppsala och bredvid så stod en Toyota Land Cruiser. Och då tänkte jag, ja men det är en bra ägare. Så ställde jag mig en ruta emellan Land Cruisern och mig själv. Går in, kommer ut och då har de lyckats komma ytterligare en Land Cruiser på rutan som var mellan oss. Det fanns inte en Janne att han hade kommit ut genom sin bildörr, för den var 3 centimeter ifrån min bildörr, eller passagerarsidan på min bil. Så han måste ha krypit ut genom bagaget, eller takluckan, eller någonting annat.
Han satt inte kvar då?
Nej, och jag stod ju och väntade ett tag för att jag tänkte, det här vill jag se när han går in i bilen igen. Jag orkade inte vänta till slut. Men fruktansvärt. Så att jag bromsar. Definitivt folk som parkerar nära och ihop när det finns evinnerligt många platser på stormarknadsparkeringen.
Ja, jag håller med.
Bra, du får bromsa också.
Då ska jag bromsa. Jag tänkte ju, jag ska faktiskt bromsa Viasat då, som jag då är kund hos. Men jag är ju helt ointresserad av allting annat, fotboll eller någonting, vad det nu är för någonting, att visa på det där. Folk som slåss eller pucklar på varandra eller vad de gör för någonting. Jag vill inte se sånt. Men jag är tvungen att betala för hela utbudet. Det tycker jag. Alltså, jag skulle vilja få bara prenumerera på Viasat Motor. Ingen annan Viasat Sport. Det är ju så ohemult dyrt.
Du måste dessutom ha filmpaketet.
Ja, så det kommer kosta 700 kronor i månaden att se på Formel 1. Och det tycker jag är...
Oj.
Ocker. Ja, hur ser du din Formel 1?
Jag ser genom Viasat, men jag har inte uppmärksammat de här
prisförändringarna. Alltså, ska det kosta 700 kronor i månaden? Okej.
Okay. Det är rätt saftig höjning.
Kan vi lika gärna åka på Formel 1?
Ja, nästan.
Ja, jag förstår
för
inte.
Det finns ju det här alternativet att se direkt via F1-organisationen. Som jag inte alls har satt mig in i.
Men då måste man se direkt. Jag vill gärna göra någonting annat klockan 2 på söndagar.
Ja.
Än att sitta hemma.
Nej, det går väl att titta.
Det går att streama efteråt.
Okej.
Okay.
Ja, eller, de alltså, har ju gamla race i alla fall.
Jag uppskattar absolut Viasats, Janne och alltihopa och deras väldigt seriösa rapporteringar kring Formel 1. Den tycker jag är jättebra, men varför måste jag betala för all annan sport och även film?
Behållningen vissa helger när det har varit dåliga race är egentligen Viasats F1-magasin före racestart. Extremt bra grejer av Rickard Rydell och Björn Wirdheim och Janne Blomqvist.
Ja, det är klart att det kostar pengar, det förstår jag också. Men jag vill ändå inte betala för fotboll eller andra slagsmålen.
Nej. UFC.
Mm. Ja, någonting.
Nej. Nej, det är ju rätt speciella grejer man behöver vara intresserad av för att vilja betala för det. Alltså slagsmål till exempel, slagsmålskanalen.
Nej, det går bort.
Kampsport heter det, mina herrar.
Det är inte klokt, man ska slå varandra, man ska kramas, man ska inte slå varandra.
Nej,
det
kan vara bara jag som gillar UFC.
Jag tror nästan det.
Vänta, här har ni en liten smal uppgift. Vilken nuvarande Formel 1-förare dyrkar UFC Fighting, alltså Ultimate Fighting Championship?
Hamilton.
Albon?
Nej.
Ska jag fortsätta gissa? Du har fått 2 gissningar, har vi fler?
Honey Badger.
Jaha,
Ricciardo.
Ja men det kan jag tänka mig.
Det kan man ju inte alls tänka sig. Han är ju den gladaste killen av alla.
Ja, jo men jag kan nog tänka mig att han gillar slagsmålsklubbar.
Varför då? Också. Hur kan du tänka det?
Jag vet inte. Nej. Jag vet faktiskt inte. Men it makes sense när jag hör det. Men jag kan inte riktigt.
Ja, det gjorde inte för mig.
Nej.
Ja.
Nej. Han är ett stort fan av UFC.
Jaha, okej.
Okay. Ja. Totally out of ämne.
Helt.
Åter till bromsalistan och Gergely.
Jag vill bromsa Tyskland. Jag tycker det är bedrövligt att de försvinner från kalendern. Jag vill inte bromsa hela Tyskland.
Inte hela nationen.
Nej, alltså stora delar av Tyskland kan fortsätta gasa om de vill. Men just den delen av Tyskland som inte har kunnat behålla ett F1-lopp på kalendern tycker jag man kan bromsa. Jag tycker det är sorgligt. Att en sån viktig bilnation inte lyckas upprätthålla sin...
Vad beror det på då? Jag håller verkligen med dig.
Tänk när de hade 2. De hade till och med... Visst har det körts både Europas och Tysklands GP.
Ja,
sen
precis.
Sen var det i Spanien.
Just det. Ja. Men sen under några år så har de ju alternerat mellan Hockenheim och Nürburgring. Mm. Och nej, det är väl pengarna. Ingen som vill satsa pengarna. Och...
Men är det ingen publik då? Om man nu Holland kan ha ett
lopp. Jag tycker att senaste åren i alla fall, de hade ju en rejäl intressedipp efter att Schumacher försvann från toppen. Och Vettel har väl kanske aldrig rört upp riktigt lika starka känslor som Schumacher gjorde en gång i tiden.
Nu tappar de Hülkenberg också.
Inte ens när han var som mest framgångsrik. Och nu försvinner storstjärnan Hülkenberg. Vem ska man se jaga 8:e platsen nu? Och ja. Men jag tycker senaste åren har ju ändå läktarna sett ganska fulla ut. Mm. Men ändå, de är borta. Och anledningen är väl delvis skulle jag tro att Tyskland är en demokrati. Där det inte finns någon som pekar med hela handen och säger så här, de där oljeinkomsterna skickar vi till Formula One Management. Och det finns inget stöd för verksamheten, är mitt intryck. Så att det finns inget politiskt stöd för det. Men det tycker jag är synd. Jag tycker Tyskland borde ha ett GP.
Det är klart de ska ha
mer,
det.
Mer, ja. Mer kolpengar i F1.
Ja, gärna elektrifierat F1, men det ska drivas med kolel. Ja. Tysk kolel.
Angela Merkel, om du lyssnar på det här, bitte, kunde synas. Ja. Åh, herregud.
Ja.
Mm.
Ja.
Bra bromsa.
Ja.
Jag hade inte blundat, jag hade blundat lite för ämnet, men det är faktiskt helt absurt att det inte är något race i Tyskland.
Det är lätt att blunda för, man tycker det är ledsamt, då vill man inte tänka
kanske
på det.
Kanske man ska bromsa lite grann också F1-organisationen då, som enbart går på förmodligen då diktatorpengar och inte går på publikintresset. Ja. Så kan det vara, för det, jag tror att det är många av de här länderna som får Formel 1 och kanske inte folk förstår sig på Formel 1 och kanske inte kommer att se på Formel 1 så mycket heller. Jag såg Formel 1 i Kina en gång, det var ju liksom halvfullt där.
Ja.
Det är synd också att man tar en sån fantastisk sport och sen så kör den framför halvfulla läktare.
Ja,
och de flesta som är där, de är sponsorbiljetter från något företag. Mm.
Ja, det är sorgligt. Då är det jättebra med sådana länder som Nederländerna som, där det faktiskt finns genuint intresse.
Mm.
Och bra fans.
Mm. 2030, klimatneutral F1, bara åka runt i Europa.
Oj, det blev
VM
tyst.
Bara i Europa då, det är kanske svårt.
Ja.
Okej, okay. Förlåt.
Kanske åka runt hela världen, men åka runt på ett vettigare sätt. Planera kalendern efter koldioxidutsläpp kanske.
Då kommer ju åka in, ha en stor Formel 1-båt som går med, har stora segel och grejer och saker. Och så de kör hela cirkusen i en stor båt.
Ja.
Man får så här 16 containers varje team.
Ja.
Och sen så åker jag iväg nästa.
Noaks ark.
Ja,
Formel
1-arken, det tror jag på.
Ja.
Mm.
Wow, alltså vilka idéer vi har dragit upp här.
Verkligen.
Ja.
Vilka, ja.
Mina herrar, vi ska avrunda lite med en lyssnarfråga.
Oj.
Hmm.
Och kan tillägga det, om du som lyssnar har en lyssnarfråga rörande Formel 1, Renault Zoe eller F1, eller Formel E-maskot eller liknande, eller allting annat med bilar att göra, så mejlar ni den frågan till bilpodden@automotorsport.se, alltså bilpodden@automotorsport.se. En som har gjort det är Thomas Skalberg. Frågan lyder: vi kör en långloppsserie där vi har 8 timmars race. En fråga till er är: vilken bil skulle ni rekommendera med mest hästar men ändå pålitlig? Den ska vara tålig och driftsäker, 10 år eller äldre och max 2200 kubik ottomotor. Max 1800 kubik överladdad ottomotor. Motorn ska vara original till gällande bilmodell, så man får inte göra någon engine swap.
Vad finns det för Volvo-bilar som kvalar in där då? För Volvo brukar vara slitstarka och gå och trimma bra med turbosar och så vidare.
Ja, just det.
240. Det fanns väl 1000 som var 240.
Vad var den på? 2,3 liter va?
Ja.
Så då gick det inte.
Nej då.
Men vi har ju deras 1.8-motorer sen som kommer i C30 och där. Ford-motorn.
Mm.
Etanolmaskinen där. 125 hästar. Okej, den föll på eget
grepp. Den föll, ja. Den...
Men jag tänkte faktiskt C30, men den fanns väl med en riktigt mycket T5. Starkare. T5. Ja, eller hur?
Men, ja, den är ju 5-cylindrig och 2,4 liter.
2,4,
så du fick bara vara 1,8 med överladdning. Mm. 2,2 utan överladdning. Men så ni funderar, vår tidigare praktikant Viggo bet givetvis tag i det här innan han slutade. Och jag har ett svar från honom.
Mm.
Om jag skulle svara spontant skulle jag säga så här: ta en bil och en drivlina som ni och ert team är kunniga och bekväma kring. Jag misstänker att vi talar lång budget med låg budget, och då kommer bilen oavsett härkomst och typ att vara ordentligt begagnad, och risken för tekniska problem är överhängande. Därför är det bättre att köra någonting som man kan fixa snabbt och har delar till. Vi har diskuterat internt och John Eriksson och Viggo kom fram till Civic Type R Honda.
Det är en fin bil.
VTEC-motorn är guld oavsett generation, och den har ju dock kört i en del andra klasser, så det gäller att hitta en som inte är sönderskruvad. Även S2000 från Honda.
Oj.
Men det är lite malligt att köra en Roadster kanske.
Ja, det undrar om man ens får. Ja, med bur kanske.
Ja, men kanske med bur då. Ja, det är hardtop då.
Ja.
Ett alternativ med prisklassen är en snäll, annan och snälla, förstör inte en sådan för långlopp. Sant. Sen så diskuterar vi BMW då. Men då är ju vanusmotorerna då, de några år på nacken och de kan ju strula en del. Men BMW kompakt kom upp här då.
Mm.
Ful som stryk, men billig inköp och fortfarande bakhjulsdriven.
Va, ful? Nej.
Lynning kanske, ja.
Den första generationen kompakt, den var ganska ful. Den med så här rektangulära lyktor. Men den med runda lyktor genom huven tycker jag var rätt fin.
Ja, liksom att skaka på huvudet.
Den var så speciell.
Det var så här som kanske bara en mamma eller pappa kan älska.
Ja, men jag skulle kunna tänka mig att adoptera en sån faktiskt.
Jag kommer ihåg, jag var på pressvisningen av den. Vet du vad de marknadsförde bilen som att man kunde göra med den? Man kunde åka och hämta vitvaror. Det gick in en tvättmaskin, torktumlare eller en diskmaskin i bagageutrymmet på den här halvkombiluckan.
Men hur fasiken skulle man fiska upp den? För det är rätt djupt fall.
Det förtäller inte historien.
Okej, okay, få in ett badkar där, men hur fasiken får du ut det?
Ja, det ligger där nere. Ja. Då får man bryta ryggen.
Mm.
Om vi slänger ut mest hästar genom rutan och kollar på mekanisk stryktålighet mellan 1998 och 2002, så blir det ett Camry med 2,2 liters motorn. Otroligt stark spis, men trött i originalutförande, inklämd i en tung sedankaross. Blä, egentligen. Men vad fasen, en Camry.
Långlopp.
Ja, de är ju bekväma. Ska man åka långt så...
Ja. Ja.
Så bygger de lite näskarstuk på så kanske.
Ja.
Mm.
Ja. Nej, jag har inget bättre att komma med än det där.
En Toyota Camry.
Ja.
Jag skulle hellre köra den där Civic en Type R i så fall.
Ja.
Ja, jag kör ju Civic men inte en Type R. Så jag är lite svag för dem också.
Mm.
Ja. Mm. Ja. Det där var bra förslag tycker jag.
Mm.
Ja.
Bra fråga.
Men förstör inte en snygg BMW kompakt.
Eller en S2000.
Jo, gör det.
Eller en S2000. Jaha. Ja. Så att det var bara jag som gillar dem. Okay.
Det förklarar att du skriver motorsport, Gerge.
Ja. Ja, men den var ju corny. Jag gillar corny.
Ja, det kan jag hålla med om. Det är alltid trevligt.
Ja.
Vem gör inte det?
Säger mannen med en Peugeot 1007 hemma i garaget.
Och en Renault Rodeo. Och,
just det.
Ja, herregud. Ja. Well, vi lämnar det därhän.
Vi gör det.
Lupo.
Bra fråga,
jag har en Lupo också.
Jag har en Lupo, yes.
Det är ju en bra långloppsbil.
Jaså?
Jätteliten, jättelätt.
Mm.
2 liters motor?
Nej. Men det 75 hästar, well.
Mm.
Men det är inte effekten som räknas.
Nej.
Du behöver ju inte gå in och byta bromsklossar efter var 50 varv i alla fall.
Mm. Fanns det ingen, du har väl GTI version eller?
Min är inte en riktig GTI, den har GTI-motor. Ah. 1,6 liter, 125 hästar.
Mm.
Och så får man ju givetvis uppgradera till skivor bak och sånt då. Mm.
Det finns inte massa gamla såna här typ Clio-bilar eller alltså gamla entypsklassbilar som man kan köpa.
Du menar en sån här gammal
Clio-cup-bilar?
Ja. Eller en sån här gammal Renault Zoe. Elcup.
Elcup-bilen.
Mm. Ja, nej, men
jag ska köpa någon sorts entypsklass. Finns det inte sådana bilar?
Ja, nu vet inte om man får ha... Jag vet inte vilket
reglement.
Jo, det är de. Ja. Men jag vet inte om man får ha en hardcore, alltså en tidigare kuppbil. Eller om det måste vara en vägvagn som är ombyggd för långlopp.
Mm.
Annars, absolut, en Clio Cup.
Mm.
Eller de jag nämnde innan, Abarth Trofeo-bilarna.
Just det.
Mm. Akta så ni inte slår runt bara.
Ja.
Det är tufft. Lätt, lätt. Det är tufft.
Mm. Ja. Mm. Det är det. Det låter ballt.
Mm.
Mm. 1,4 liter turbo där va? Mm. Så den går inom ramverket.
Så är det.
Mm.
Tror jag.
Bilpodden med Automotor och Sport är slut för den här gången. Gerge Farkas, tack för att du var här.
Tack för att jag fick vara med. Det har varit jätteroligt.
Underbart. Alrik Södlind, tack för att du var här.
Jag säger detsamma och tack för att du har lyssnat också.
Och som sagt, har ni lyssnarfrågor så mejlar ni dessa till bilpodden @automotorsport.se. Glöm inte heller att följa oss på Facebook, Instagram och YouTube och givetvis vår webbplats automotorsport.se där det finns jättebra erbjudanden för premiummedlemskap och digital prenumeration.
Yes.
Fantastiskt. Mitt namn är Joakim Dyredand och jag tackar för att ni har lyssnat den här gången. Vi hörs igen.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.